Du lyssnar på ännu ett avsnitt av podden Politiken och den här gången med ingen mindre än Sofia Kajander och Jenna Emtö. Vilka politiska reporterkärnor vi har här i studion. Hej på er.
Hej. Blev lite obekväm.
Det är lite obekvämt, men det tycker vi om. Som ett litet minus är det inte Joakim Runt i studion idag, utan det är jag, Lukas Dahlström, som hoppar in som programledare. Men hörni, Finlands ekonomi. Jag har tänkt så mycket på Finlands ekonomi. Den har stampat på stället i 18 år. Vi har inte sett någon tillväxt att prata om. Och det är det här som är det här grundproblemet som den här regeringen valdes för att köta om. Stämmer det här så här långt?
Det var ju nog det största löfte som den här regeringen gav. Och som också binder samman de här partierna.
Så alltså, samtidigt som Sveriges ekonomi har skjutit i höjden, så har Finlands ekonomi inte gjort något mer märkvärdigt sen Nokia föll och iPhonen tog över världen, eller?
Ja, vilket år lever vi om vi går 18 år tillbaka?
Vi lever väl någon gång där vi
2000.
Ja,
precis.
Kraschen.
Precis.
Ja, precis.
Samtidigt så har vi konsumerat och levt på samma sätt som våra grannar i väst. Men samtidigt så har ju då vår statsskuld ökat väldigt mycket. Till skillnad från Sverige, som har levt på äkta pengar och inte på lånade pengar. Och det här vill ju regeringen då göra någonting åt, eller hur? Det har vi hört. Det låter som Samlingspartiet ordförande efter jag säger sånt. Men det har ju inte burit frukt ännu i alla fall. Och på tisdag så inleder riksdagen sitt arbete och regeringen ska börja vaska fram en budget för år 2026. Men istället för att prata om den här budgeten så pratar vi om någonting helt annat. Eller hur? Vi pratar om Sannfinländarna, ett av fyra regeringspartier. För den här veckans stora snackis har inte varit något tilläggsnedkärningar eller vilka organisationer som ska få mindre pengar, utan Teemu Keskisarja.
Och konspirationsteorier.
Precis. Sannfinländarnas vice ordförande. Finlands mest framstående historiker, enligt en tv-serie som går på Yle Arenan.
Vad handlar den om?
Den handlar om Teemu Keskisarjas arbete.
Han är ju historiker.
Precis.
Jo, men jag har inte sett på den här serien. Jag tänkte att
det handlar mycket om död och om Keskisarja. Och där sägs det att han är Finlands mest framgångsrika historiker. Så
Han har ju skrivit jättemånga böcker.
Det är inte vem som helst vi pratar om. Men han var med i A-studio i veckan och då sa han så här.
Väestönvaihto on rumaa veesana, mutta tosi. Yhden sukupolven saatossa yli 600 000 ulkolaista Suomeen. Heitä on jo 2 kertaa enemmän kuin Suomen ruotsalaisia. Se on osittain toteutunut katastrofi.
Miten se on jo toteutunut?
Yhdessä sukupolvessa satoja tuhansia enimmäkseen heikkolaatuisia tulokkaita.
Vad säger Teemu Keskisarja här, Jenna?
Ja, han breder ut sig och pratar om befolkningsutbyte som då är en konspirationsteori. Han säger att befolkningsutbyte, Väestönvaihto, på finska är ett fult ord på V. Men att det är sant.
Det finns också andra fula ord på V.
Ja, men det är sant och att på en generation så har det anlänt 600 000 invandrare till Finland. Det är dubbelt så många som finlandssvenskarna, sa han här. Och att invandringen är en katastrof och att det är till största delen människor av låg kvalitet som har kommit hit. Och det här var alltså i Yles program A-studio där de skulle diskutera invandring tillsammans med Samlingspartiets Pia Kauma och de gröna Sofia Virta som han sa de här sakerna.
All right, och det här är ju då skapar debatt såklart. Alla, precis alla vi också, pratar om det här. Varför blev det en så jättestor grej av det här? Jag menar, han har ju sagt det här tidigare också.
Många sannfinländska, både ministrar och andra, har pratat om den här konspirationsteorin i flera olika sammanhang. Mari Rantanen hade pratat om.
Mari Rantanen som är?
Som är inrikesminister.
Precis.
Och också den här veckan, så det börjar ju med att partiordförande Riikka Purra pratar om det här på sannfinländarnas möte i Uleåborg.
Ja.
Hon nämnde att det är ett hot mot den finska välfärdsstaten att det kommer så många människor hit. Och hon använde just de här termerna, men ja, hon ansåg att det inte handlar om en konspirationsteori.
Men det kanske väckte så mycket debatt i och med att A-studio är ett av våra största samhällsprogram ändå i Finland. Och nu går jag lite emot min egen arbetsgivare här, men att han fick lägga ut texten ganska okommenterat och outmanat av, i alla fall från programledarens håll. Vad heter det? Sofia Virta och Pia Kauma gav nog, försökte ge svar på tal, men de tror också de blev lite förvånade och var inte riktigt förberedda på exakt hur det skulle låta. Att det är ändå en ganska radikal, eller det är en radikal konspirationsteori som han påpekar är sann, och han försöker göra det just i form av en akademiker, en historiker, att han har siffrorna på sin sida.
Mm. Och använder ett så här historiskt begrepp som folkvandring.
Ja.
Om människor som kommer till Europa och till Finland.
Men bara så här, kanske vi kan bara backa att det här befolkningsutbyte är, alltså, det är en teori som förekommer främst just i högerextrema kretsar och går kort ut på att det finns en hemlig plan där eliten eller makthavare eller någon försöker systematiskt byta ut den vita europeiska befolkningen mot invandrare, så att den vita befolkningen blir en slags underkuvad minoritet.
Och problemet här är ju då att sannfinländarna, alltså det finns väl många sätt att problematisera det här förstås, men sannfinländarna är ett regeringsparti och Keskisarja är ju själv inte minister men är ändå vice ordförande för detta parti. Hur reagerar man från regeringskumpanerna på att sannfinländarna igen kommer med ett sånt här utspel?
Statsminister Petteri Orpo var ju ganska snabbt nog och kommenterade det här i bland annat Helsingin Sanomat och sa att Finland har stora frågor som borde diskuteras, hänvisar säkert till ekonomin, men istället så pratar man om det här och att han inte förstår de här uttalandena och att han inte kan acceptera så som han har tidigare också uttryckt sig, och att det här nu ska tas upp tillsammans med regeringspartierna och också med riksdagsgrupperna.
Mm. Och alla fördömer de här uttalandena. Det är viktigt att det måste man få in i varje kommentar när man kommenterar som politiker, att man fördömer det.
Just det. Och den stora frågan här är ju då liksom hur, för det finns ju två då partier som är väldigt motsatta varandra, åtminstone vill de måla upp sig som så, SFP och Sannfinländarna i den här regeringen. Så hur reagerar SFP på detta?
Ordförande Anders Adlercreutz, jag intervjuade honom i veckan. Det var egentligen ett info om hur simundervisningen ska få sig skick i det här landet. Men
hur simmar den här regeringen, Anders Adlercreutz?
Men fokus låg ju förstås då på den här frågan. Och han sa också att han godkänner absolut inte någon sån här uttalanden, men sa framförallt att det här är då en fråga för Sannfinländarna att lösa internt. Och det har, alltså, det officiella är ju nu att riksdagsgrupperna ska diskutera under samlingspartiets ledning, om man ska säga att blir det några reprimander eller inte. Det är ju oklart i det här läget.
Det är en konspirationsteori som han har använt för att motivera våld tidigare och garanterat kommer att använda för att motivera våld i framtiden också, tyvärr. Jag tycker att diskussioner om befolkningsbyte till exempel inte förenligt med sund politisk diskussion. Det är inte förenligt med verkligheten. Det är inte så vår regering har sagt att den ska fungera.
Det är en svår kanske politisk situation för alla inblandade, för att ju mer man på något vis ger luft åt den här elden, så ju mer brinner den, tänker jag mig. Jag pratade mycket om här i början om Finlands ekonomi. Och det är ju så att budgeten ska vaskas fram nu för nästa år. Och vi har ju en sannfinländsk finansminister på plats just nu. Är det här något försök liksom från sannfinländarna nu? Eller vad säger Purra? Är det här ett försök bara att så att lägga fokus på någonting annat, få oss att debattera någonting annat än just de ekonomiska realiteterna?
Så har det ju nog i alla fall låtit på, i alla fall från oppositionshåll, att man vill lite, ja, alltså, vad heter det, rikta uppmärksamheten på något annat istället för de nedskärningar som den här regeringen redan har gjort och de som de kommer behöva göra, eller som de planerar göra nu i och med nästa budgetförhandling.
Och att också rikta uppmärksamhet mot de kärnteman som det här partiet gärna kär i, alltså alltså integrationstjänster, bistånd och så vidare, att det väldigt mycket ihop med det de också har som politiska målsättningar här.
Så det här är i princip bara ett utspel inför budgetförhandlingarna? Kan man tolka det så?
Dels det, men sen tror jag att det också handlar om att försöka få upp väljarsiffrorna för, eller opinionssiffrorna
okej,
för Sannfinländarna också. Att fortsätta få uppmärksamhet. För att hela den här upptakten till den politiska hösten så har ju samfinländarna nog varit mycket i rubrikerna. Inte bara med Keskisarja, utan det har nog börjat med Purras budgetförslag här för en månad sedan, 3 veckor sedan till andra saker.
Det var ju
saker.
Exakt det här som förutspåddes på våren när de här gallupsiffrorna var så rekordlåga som på 11%. Då var det exakt det här som vi väntade oss, att nu kommer något börja göra en massa utspel.
För det var precis det här ni sa i podden, jag tror jag har hört någon av er säga det också. Men samtidigt så, hur har det fungerat? Jag menar, har samfinländarnas stöd vuxit mycket nu när man har kommit på sådana utspel?
Än är det väl kanske lite för tidigt att säga, men... botten från vårens dubbelval har ju i alla fall kanske något så att det liksom har pekat lite svagt uppåt både i Yles partimätningar och vad heter det, i Helsingin Sanomat så här förra veckan. Men de har väl kanske lyckats på det sättet att de har ju tagit upp nyhetsflödet den här veckan. Att det är samfinländarna man har pratat om och läst om och reagerat på. Liksom. Så att på det sättet har de ju nog lyckats få uppmärksamhet mot sig själva och just i sin kärnfråga när det gäller invandring. Mm.
För det där tycker jag är intressant att följa med sen framåt. Kommer det att leda till någonting, eller är det bara så att man får uppmärksamhet? Är all uppmärksamhet bra uppmärksamhet, eller är det bara så att man får uppmärksamhet och de här siffrorna stiger ändå inte? För man är fortfarande har finansministerposten i en situation där man kär just från de här väljarna som man... åtminstone tidigare har lutat sig emot.
Mm. Och det här är ju väldigt smart mediestrategi, eller liksom, du talar gärna med en forskare som också sa att det här är en ganska, jag menar, medierna kan sen inte låta bli att uppmärksamma, fast Nej. Det finns andra frågor att rapportera om. Jag var själv på det här simundervisningsinfo, men så är det ändå en så stor fråga.
Men det är ju också, alltså, det kanske är en annan sak om Teemu Keskisarja, eller det är en annan sak om Teemu Keskisarja skulle uttrycka de här åsikterna som en riksdagsledamot, men han är ju nu viceordförande för ett regeringsparti, så att han blir ju i förlängningen också en regeringsrepresentant som står och pratar om det här, och det skulle ju vara oansvarigt för medierna att inte rapportera om det här, försöka förstå det, kontextualisera de teorierna, de konspirationerna han för fram. Men ju, den här forskaren Toja Saresma som jag pratade med igår, som är professor i kulturforskning, hon kallar dem för, alltså, att de är genier på det sättet att de får igenom, eller de får mycket, mycket uppmärksamhet, och att det här var väldigt medvetet. Och ett exempel på hur medvetet det var att sannfinländarna före programmet skulle sändas delade på sitt ex-konto att kom ihåg att titta ikväll, för ikväll släpper vi lös Teemu Keskisarja. Så att det var ju liksom absolut väntade de med att det skulle komma
citat
därifrån. Så att, och som sagt att om man inte sen skulle, alltså som sagt, både när han i egenskap av viceordförande, Purra i egenskap av finansminister säger de här sakerna, så har ju medierna såklart ett ansvar att rapportera om dem, och det är väl inte heller en strategi att inte göra det, för då tänkte den här forskaren att då kanske de också kan anklaga medierna för censur.
Mm. Ja, det finns det här dubbla förhållande hos samfinländarna som de alltid har haft, att de ser sig lite som offer eller som tystade av media. Att varför tar ni inte upp våra förslag och vår kritik av invandringen till exempel? Men sen när man får väldigt mycket uppmärksamhet för sådana här konspirationsteorier, då blir det liksom att varför har vi en sån här metadiskussion som inte egentligen handlar om någonting väsentligt? Så det är liksom...
Men där medierna har en viktig roll, tyckte den här forskaren, är att just förklara och inte okritiskt sprida de här idéerna. Att inte säga att de här uttalandena som Keskisarja kommer med är neutrala på något sätt, utan de är... Alltså det är meningen att de ska provocera, och de är radikala. Så att man måste kontextualisera och förklara det så att man inte okritiskt bara leder till att det normaliseras.
Mm. Och det var ju också Rika Purras svar. Hon fördömde ju absolut inte det här. Hon såg inget fel på Keskisarjas uttalande på det sättet. Men hon sa att det var kanske lite Det var en fråga om retorik, det var lite dåligt klumpigt. Ordval, precis, det. Att det var inte vettiga ordval. Men hon håller ju ändå själv med, hon tycker att själva budskapet där, alltså kritiken av invandringen, är helt rätt och det är partiets linje. Så att det blir liksom en så här semantisk fråga och själv sa hon att när jag pratar om befolkningsutbyte i veckan så det är nog bara en synonym för befolkningsförändring eller liksom att försöka avsäga sig det här att det skulle handla om den här konspirationsteorin.
Men om vi pratar om den själva politiken som ska föras så blir det ju budgetförhandlingar nu den här veckan. Och hur går, om vi nu återkopplar lite till Keskisarja som vi måste göra. Är det här liksom någon slags försök från Sannfinländarna att få igenom någon sorts politik i de här budgetförhandlingarna? Kommer man med någonting konkret efter det här utspelet? Nu ska vi kära i integrationen för att det här som Keskisarja sa.
No, det kommer på förhand. Alltså, i Puras budgetförslag så fanns det förslag dels om att Finland inte skulle ta emot en enda kvotflykting och också att man ska skära i integrationsfinansieringen.
Och bistånd.
Och bistånd förstås.
Så det är Sannfinländarnas ingång i de här budgetförhandlingarna. Ja. Nu kör vi allt som har med invandring att göra.
Precis, och motiveringen är ju också på ett ganska smart sätt att säga att vi vill inte skära i vanliga finländares plånböcker. Vi vill inte skära i vården till exempel socialskyddet utan i sådana så att säga andrahandsutgifter som inte drabbar vanliga finländare. Så att man liksom motiverar också att välfärdsstaten är bara för vissa människor.
Ja, just det.
Och allt annat är liksom sekundärt.
Men ursäkta en icke-lärd. Men är inte det som den här regeringen ändå har gjort här de första åren? Skurit i plånböckerna hos Sannfinländarnas grundväljare. Mm.
Men det är retoriskt skickligt att säga så.
Och väljarnas minne är kort.
Så är det. Mitt också. Men så jag kommer inte ihåg vilka de stora frågorna som budgetförhandlingarna kommer att handla om. Förutom då invandringsfrågan, så vad är det som man ska ha koll på nu den här veckan när man börjar mangla, som det så underbart heter?
Det är ju de här fyra partierna överens om att det är 1 miljard ungefär som man nu ska spara, eller betoning på skära ner. Man kan ju spara genom att få in mera pengar också. Men att 1 miljard i jämförelse med de här 9-10 miljarderna som man redan har bestämt om och som man inte ännu kanske ser några effekter av.
Nej.
Men att det ska komma en miljard till eftersom det ekonomiska läget är så otroligt svårt.
Sen är ganska mycket öppet. Alltså det man nog har läst medieuppgifter om är att förslaget om att lägga ner Utbildningsstyrelsen är avstyrt. Att det kommer nog inte ligga på förhandlingsbordet. Och samma gäller just det här att sänka antalet kvotflyktingar till 0.
Mm. Och samma gäller också de här statsandelarna. Purra föreslår att man skulle skära med 150 miljoner, vilket helt säkert skulle ha
statsandelar.
Det är de här som ges till kommunerna som sen ordnar förstås grundskola, dagvård.
Så pengar som kommunerna får från staten.
Precis.
Just
så det skulle drabba utbildningen väldigt direkt. Och det här verkar vara avstyrt, har vi nu fått höra.
Men när man nu går in i det här så läser vi ju att Petteri Orpo ändå ser ljust på framtiden. Trots att Finlands ekonomi står och stampar på stället. Och trots att det inte ännu har börjat frukta jättemycket av de här regeringens nedkärningar. Eller man har inte sett det, såklart. Det har gått en ganska kort period. Men hur ser det ut? Jag menar, Sofia, du skrev en artikel här i veckan. Där du som bild för den här artikeln så la du en väldigt ljus och glad Petteri Orpo.
Ja, det ser inte så glad.
Nej, han storler. Han säger att ekonomin kommer vända mot det bättre. Och det måste han förstås säga. Jag menar, en icke-klok politiker skulle säga att allt ser uselt ut. Men för att få ekonomin att vända mot det bättre måste man ändå säga att ni kan konsumera, det är lugnt. Det ser bättre ut än tidigare.
Ja, kanske man helt objektivt också måste försöka ingjuta hopp.
Precis.
För framtiden, det här liksom tron på att våga investera och så vidare.
Ja, men Petteri Orpo har sagt det här nu i 2 år. Stämmer det den här gången?
Nå, åtminstone enligt en tjänsteman på Arbets- och näringsministeriet, Elina Pylkkänen, så finns det tecken på att ekonomin faktiskt börjar gå mot det bättre. Det syns i industrin, teknologiindustrin till exempel.
Ja.
Nu ska jag läsa här. Förstås försvarsindustrin är ju en sån som har också där pumpat sin pengar i satsningar dit. Så att industrin börjar lite, orderingångar börjar liksom växa. Men det stora kruxet här är ju liksom arbetslösheten som är helt rekordhög. Vad är den nu på 9,6% i juli och näst högst i Europa. Så att folk hittar inte jobb också, alltså högutbildade människor hittar inte jobb. Så att det är liksom svårt att som konsument kanske, alltså det är ju den andra grejen, alltså konsumtionen kommer inte igång, folk sparar och lägger undan sina pengar på konto och vågar inte liksom tro på framtiden.
För att man investerar inte ens i aktier utan man, eller i fonder eller liknande, utan man har pengar på
man
sitt konto.
Man håller dem bara på sparkonto. Precis. För att man liksom
vågar inte,
man är kanske rädd för att ja, det finns inte arbete.
Men det förstår man ju samtidigt. Jag menar, vi lever ju i en jättemärklig värld. Mm. Donald Trump är president och kommer med olika tullar mot Europa. Det är krig i Europa, krig i Gaza. Mm. Så jag menar, det finns ju många orosmoln här. Men ja. Petter Jorpo ser ändå någon slags ljusning, eller?
Och det stämmer också enligt andra experter och finansinstitut som säger att det kommer att bli tillväxt i år och den globala ekonomin håller lite på att växa eller återhämta sig och Finland därmed. Att det, liksom, det finns nog en större draghjälp.
Men varför är så många arbetslösa? Samtidigt. Om det är liksom ekonomin ljusnar, allt ser jättebra ut, Petter Jorpo på stor ler och så har andalet sysselsatta minskat med 35 000 på ett år. Det är någonting ändå som kanske inte helt stämmer i hans uträkningar.
Det betyder att det inte finns jobb och företagen åtminstone inte har haft den här framtidstron och inte har vågat ta risker eller anställa flera.
Men nu så. Solig glad Petter Jorpo kommer att få dem att anställa.
Ja, och hans blick är ju hela tiden framåt. Just den är inte här just nu.
Nej, precis. Okej, men det ljusnar eventuellt för finsk ekonomi, men det syns inte ännu. Är det kontentan av det här?
Sen finns det ju de här stora skattelättnaderna, om man tänker på regeringens politik, som det här är ju klassisk höger ekonomisk politik som man då hoppas att på riktigt ska stimulera tillväxten. Det det är ju främst höginkomsttagare som gynnas av de här till exempel marginalskattesänkningarna som kommer nästa år. Men också alla inkomstklasser kommer att få skattelättnader. Och det hoppas man då få fart på ekonomin, att folk ska konsumera mer helt enkelt.
Så och vad tror man om det här? Vad säger experterna om det?
Och marginalskattesänkningarna så kom det ju en ganska kritisk sån här forskningsrapport i veckan av Kalevi Sorsa-stiftelsen som ju alltså som är kopplat till Socialdemokraterna, det är deras tankesmedja. Så man måste ju komma ihåg det, men att de har tagit fram liksom att de här skattelättnaderna som bestämdes på våren, att hur kommer de att riktas, vem kommer att ha nytta av dem, och den stora poängen de ville göra var att just marginalskattelättnaderna, alltså det att den skatt du får på en löneökning sänks från maximalt 59% ungefär till 52%. Så det är den där övre änden av inkomstklasserna som kommer att få störst nytta förstås. Och allra mest kommer ju då liksom miljonärer och folk som får, det var folk med en årsinkomst på mer än 100 000 kommer att ha liksom den största nyttan. Alltså inte du och jag riktigt kanske.
Men förhoppningen där då någon slags trickle-down.
Exakt, att det sen ska liksom ge incitament att ta emot mer arbete och liksom stimulera ekonomin på det sättet.
Och säkert investera, det är väl också en sån här klassisk argument man använder.
Att medan vänstern skulle säga att det här leder in, det här gör bara att de som får mera pengar sätter det i madrassen eller på Bahamas eller någon annanstans, de kommer inte att på det sättet injicera det i ekonomin.
De klassiska grejerna var man sätter pengar i madrassen eller i Bahamas.
Jag vet inte hur många gånger jag har sagt i den här podden jag är inte ekonom, men men jag förstår inte heller hur man tänker sig att finländarna, alltså, vare sig i de högre inkomstklasserna eller i de lägre, att de ska vilja spendera sina pengar när man i 2 års tid på statsnivå har bara pratat om spar. Mm. Att det blir så intuitivt så
absolut.
Går det emot.
Jag skulle jag vara Petter Jorpo, så skulle jag lägga upp den här bilden som Sofia använde på honom i den här artikeln. Lägga upp den på badställen inte på Bahamas, utan på badställen runt om i Finland. Mm. En solig, glad statsminister som säger att allt blir bättre.
YOLO.
Då tror jag att då skulle jag konsumera. Då köper jag en ny telefon. Mm. Kanske till och med en inhemsk.
Mm. Finns det såna?
Gamla.
Ja.
Från budgeten till Gaza. Internationellt fortsätter debatten kring hur vi kan hjälpa befolkningen i Gaza. I Norge så tar man idag emot skadade barn från det krigsdrabbade området. Det enda nordiska landet som tar emot skadade barn från Gaza tillsammans med länder som Italien, Frankrike, Norge och Tyskland. I Sverige så debatterar regeringen det här jättemycket. Man säger att vi vill nog kanske hjälpa, men Sverigedemokraterna som är ett viktigt stödparti säger att vi måste först hjälpa svenskar som är i vårdköerna förrän vi kan hjälpa palestinier. I Danmark så säger regeringen att de inte har kapacitet eller att det kan vara en säkerhetsrisk och att det är svårt att integrera palestinska flyktingar. Därför tar man inte emot barn från Gaza. Hur är det i Finland?
Ja, ska man säga att det så här liknar lite situationen i Sverige.
Just det.
Att vår statsminister har nyligen sagt att Finland ska utreda frågan. Ja. Att ska man ta emot, kan man, har man möjlighet att erbjuda vård till barn från Gaza? Sjukhusen har redan sagt att de har beredskap, alltså hos till exempel här i Nyland har sagt. Och flera,
Åbo, centralsjukhus.
Ja, flera sjukhus har sagt att det finns beredskap. Men bland regeringspartierna, Sannfinländarna och Kristdemokraterna så är man inte så. Man är kritisk till...
Och vad är man kritisk till? Är man kritisk till själva hjälpen eller finns det någon annan kritik?
Nej, men ett argument har varit att det finska sjukvårdssystemet är så belastat att vi inte har kapacitet helt enkelt att...
Det danska argumentet.
Att ta emot de här barnen, vilket då har fått motargument från de här faktiska sjukhusen som säger att det finns kapacitet. Sen har olika så här kostnadsfrågor lyfts upp. Att var det Kristdemokraternas SIA sa att det skulle vara bättre att ta hand om de här barnen närmare Palestina. För att det skulle kosta mindre än att ta dem till Finland och liknande. Argument tyckte jag att också vår utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio från Sannfinländarna förde fram i veckan.
Mm. Min fråga här är ju liksom, vad säger vår stora ledare, nämligen Alexander Stubb, som ändå har varit ganska positiv till att exempelvis erkänna Palestina som stat. Vad säger han i det här skedet? Har han fått frågor om de palestinska barnen? Som ändå...
Han fick frågan om det på de här ambassadörsdagarna här i veckan i Helsingfors. Som du sa, erkännandet av Palestina, så sa han ju att det är ingen fara ifall vi kanske inte ändå gör det.
Är det här en ändring?
Efter att ha lyft frågan väldigt starkt.
Okej, så han drar lite tillbaka nu då och säger att det kanske inte ändå är det mest akuta.
Han sa nog att det är viktigt, men också att det inte är hela världen om det inte händer. Men ja, angående de här...
Så Finland behöver inte stå på rätt sida av historien längre, som han sa tidigare.
Jag vet inte om någon vet vilken sida det är längre.
Nej.
Men de här barnen, så där lät han ungefär som statsminister Petteri Orpo, att han sa att det här är något som utreds. Det har också utretts tidigare i vintras faktiskt, och då kom man till att det inte var en lösning. Så att han lät precis som Orpo och sa att det här är något som statsrådet tar ställning till.
Och det har kommit lite motstridiga uppgifter också om ifall det utreds nu eller inte. Att statsministern sa i söndags på den här frågetimmen att de utreder det nu. Men sen från social- och hälsovårdsministeriet så säger man att det inte pågår någon utredning just nu. Så att frågan är nog lite uppe i luften, verkar det som.
Vet man om det är så att Finland då skulle börja ta emot barn från, eller människor som behöver vård från Gaza? Det gäller väl främst barn? Det är väl det åtminstone man har lyft. Vet man hur många det handlar om i så fall? Nej, det kanske man inte.
Jag tror att ganska små mängder.
Precis.
Nog. Alltså det är inte något...
Nej, alltså jag vågar kanske inte riktigt, men så tiotal tror jag.
Min fråga egentligen är att handlar det här mera, är det här en politisk fråga för, eller en faktisk fråga?
Det finns ju ett stort politiskt tryck på att göra någonting i den här frågan, eftersom Finland hittills har gjort ganska lite. Om man tänker, man har inte gått in för att erkänna Palestina, man har också i EU-sammanhang inte röstat för att frysa det här associationsavtalet.
Alltså med, handelsavtalet.
Precis, med Israel.
Och det handlar mer om att Finland har ganska starka kopplingar till Israel när det kommer till försvarsfrågor exempelvis.
Och sen den kritiken om att man aktar sig för vad USA tycker om man trampar Trump på tårna.
Just det.
Men så att man har gjort ja, man har skrivit på olika upprop eller vad det heter, men man har inte riktigt konkret gjort någonting, så därför finns det nu liksom, det kanaliseras till den här frågan att vi borde göra någonting.
Men det känns ju väldigt som, alltså den går i linje med hur det också ser ut i regeringen när det gäller ett erkännande av Palestina, så är det just den här splittringen det finns, att det är både Kristdemokraterna och Sannfinländarna som motsätter sig, medan Samlingspartiet och Svenska Folkpartiet är för.
Kan man, det kommer att komma ett stort FN-möte där vi kommer att diskutera, vi, jag är absolut inte med på det mötet, det är allas förvåning, men där det kommer att diskuteras om man kommer att erkänna Palestina eller hur den ställning Palestina ska ha i framtiden och kriget i Gaza, kommer vi att se, kommer det att röra sig i finsk politik före det här mötet? Det här sker alltså i september om jag förstått det rätt.
Det måste det ju förstås, för att statsministern har gått ut och sagt att det kommer att komma någon slags lösning i den här frågan, även om jag har ingen aning om hur det ska se ut.
Nej, alltså jag kan nog tänka mig att oppositionen kommer ligga på dem nu i september. Att Socialdemokraterna har ju sagt att de vill samla oppositionen till en interpellation, men det är först ifall den här tidsfristen går ut att regeringen har tagit ett beslut i den här frågan. Men jag tror nog att oppositionen kommer säkert... Ja, så snart vi är klara med budgetförhandlingarna tror jag säkert att det är det här som kommer vara ett av fokusområdena.
Och som vi tidigare har pratat om också i podden, så finns det ju en möjlig lösning i det att regeringen skulle bestämma enhälligt att ge den här frågan till riksdagen, så att riksdagen röstar, för då skulle man med stor sannolikhet få igenom ett förslag om att erkänna Palestina. Och då skulle Kristdemokraterna och Sannfinländarna kunna ändå for the record säga att nej, vi stödde inte här, men frågan skulle gå framåt.
Nästa vecka inleds riksdagens arbete. Vad ser ni fram emot? Vad kommer ni hålla ögonen på när riksdagsledamöterna trampar in i salen igen?
Budgeten.
Just det. Stenkoll på budgeten.
Ja, och utrikespolitiken tror jag.
All right. Om man vill mejla oss så kan man göra det på
politiken@yle.fi.
Det stämmer. Vi hörs.